Det här är en svenska ylepodd.
Donald Trumps senaste diplomatiska dolkstöt hotar att sätta hela världsordningen i gungning. Går det längre att lita på världspolisen USA efter sveket mot kurderna? Ja, det undrar nu alla andra allierade. Och går det längre att lita på Trumps politiska omdöme? Frågar sig nu också republikanerna. Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Johannes Taberman. Charlie Salonis Pasternak, du är säkerhetspolitisk expert och äldre forskare vid Utrikespolitiska institutet. Vi befinner oss här på Hanaholmen där det nu ordnas ett nordiskt säkerhetspolitiskt diskussionsforum. Går det att diskutera säkerhetspolitik idag utan att nämna Trump?
Visst går det, och det är ju viktigt till och med att göra det. Att man inte låter allt bli om en person eller ens ett land, så viktigt som USA är. Allt det sagt, så visst måste man ju inse att en president, när de är president av USA, kan med en tweet eller ett uttalande direkt påverka global politik som nästan ingen annan i världen kan göra.
Och det här har vi nu sett bevis på igen i och med att Trump nu ser till att hållas på den säkerhetspolitiska agendan. Jag tänker nu på beslutet om att dra ut de sista amerikanska soldaterna från norra Syrien. Och det här beslutet verkar ju överraska hela världen. Är du lika överraskad som alla andra?
Det skulle ju vara en ren lögn att säga att man skulle kunna förutse just det här. Det att Trump gör beslut på basis av att han har sett ett tv-program eller den sista personen han nu har talat med, så det är ju inte överraskande. Så med andra ord, att det kommer sådana här beslut är inte överraskande. Sen vad specifika beslut är, så det har överraskat mig veterligen också alla i Pentagon till exempel. Så nu tror jag att det överraskar i princip alla i världen.
Och det som säkert den vanliga mannen på gatan och beslutsfattare runt om i världen nu funderar att var det här smart av Trump? Vi vet ju förstås inte följderna ännu, men...
Vi vet inte följderna, men det som man kan säga att har varit en konsekvens, och jag ser det som ytterst negativt globalt men också för USAs makt, är att USAs globala makt är ju baserat på en sån här nätverk av lärade, goda partners som Finland och andra samarbetsgrupperingar. Och en central del av det här är tillit. Och det som Trump just nu håller på att slå med en slägga sönder är den här tilliten. Han har ju redan som känt före han blev president ifrågasatt NATO, och sen har han lite kommit tillbaka att visst skulle vi hjälpa om du har betalat så att säga tillräckligt till NATO. Och det här är det stora problemet. Så den här ovissheten, speciellt med de som skulle vilja jobba med USA, skulle vilja stödja delar av amerikansk politik, som de kurderna. Så mitt i allt kan man bli så att säga kastad under en buss bara på baserat på vad Trump nu har vaknat och tyckt.
Så med andra ord säger du det att det Trumps nu dolkstöt i ryggen på kurderna skickar en signal till alla andra allierade om att man inte kan lita på USA.
I grund och botten, jo. Sen kan man ju ha en mer nyanserad diskussion om det att inte var ju kurderna formellt allierade med USA som NATO eller något sånt här. Att visst, även Trump skulle inse att han borde hjälpa en NATO-medlem. Men i grund och botten, meddelande som han har säkert sett i Berlin och Moskva, hoppeligen i Helsingfors och Stockholm, Tokyo, Beijing med mera, är att den här presidenten i alla fall inte går att lita på 100% när det gäller sådana här saker.
Du var inne på det här vikten av att ha ett sådant nätverk av allierade. Och när det här börjar då smula samman och erodera, vad får det här för följder? Är det total kaos liksom i slutändan eller?
Det här är ju en sak som ofta kommer fram. USA har ju liksom, man gör ju massor med goda saker så att säga för globala ordningen. Man har varit med och skapat den med FN och alla organisationer som gäller det. Och sen har man ju andra saker som invasion av Irak och så vidare. Så det är liksom det positiva och negativa. Det är ofta som man hör kommentarer, tal, var man underskattar hur viktigt det är att för att USA ska kunna göra ens enskilda operationer i Mellanöstern, så kräver de baser där. Den här, ska man säga, Hollywood-aktiga tanken att man kan flyga allt från USA någonstans och sen flyga tillbaka, så jo, men inte i långa loppet. Så det är faktiskt den här USAs förmåga att göra många saker globalt som håller på möjligt att vittna sönder. Sen kan man ju temporärt alltid betala ett land, att nu har ni en militärbas här. Men det är inte hur USA har byggt sin globala makt under de senaste 70 åren.
Nej, men om vi då, som du är inne på det här, att här USA har en lång tradition av att agera världspolis. Det här väl kommer ursprungligen från liksom andra världskriget, de tiderna efter det. Fram tills nu, och nu verkar det ske en klar förändring. Kan man längre tala om USA som en världspolis?
Jo, sen finns det ju människor som tycker att det skulle vara bra om USA skulle lägga av med det här. Mitt svar är att visst i vissa enskilda fall. Irakkriget då, det där 2003 ett uppenbart exempel. Men om det inte skulle finnas någon som skulle bry sig för att lite i alla fall försöka upprätthålla vissa normer. Så nu skulle jag säga att de som önskar sig att USA försvinner från den här rollen måste kanske ta en tänkare till.
Om så att säga USA med Trump i spetsen nu lite backar så att säga i sin roll som världspolis, finns det ett konstant behov liksom av att någon ska agera världspolis, och kan just till exempel Europa ta den här rollen?
Republikens president Niinistö har ju satt det här att det finns Kina, Ryssland, USA, de är stormakter på olika sätt. Var är Europa? Här är Europas inte bara möjlighet men ansvar att säga att vi är också en genuin aktör. Inte kan och vill Europa bli eller EU bli som USA har varit. Vi har en annan bakgrund. Men om vi vill att den här världsordningen som är otroligt viktig för Finland, det vill säga baserade på normer, regler, generella överenskommelser, om den håller, så vi har tagit det lite för givet att det nu finns där. Den är ganska kort, ska vi säga, förteelse i världshistorien, och någon måste upprätthålla den.
Du var inne på det här att den rådande världsordningen är lite av en parentes, men om vi tänker just på det historiska perspektivet, vad var det som fick USA från första början att vilja ta den här rollen som världspolis? Vad fick USA ut av det?
Man måste komma ihåg situationen efter slutet av andra världskriget. Princip alla andra, ska vi säga nu, industrialiserade områden i världen hade ju drabbats av det här. Vissa otroligt djupt. Så USA hade liksom det kom på ett fat så att säga. Och man insåg ju att det fanns alla möjliga ekonomiska vinster, nya marknader för amerikanska produkter och så vidare som stod på spel här. Att få dollarn att vara i praktiken världsvalutan, inofficiellt i alla fall. Så visst, det börjar bli en plan, men i början var det bara att världen nu såg ut så här. Alla de före detta stora världsmakterna, brittiska imperiet med mera, hade tagit ganska svåra slag. Så jag skulle säga att man i USA någon gång har glömt det, att man fick det här på fatet, och sen börjar man fundera på att vad är det vi ska göra genuint med det här? Och man har kanske nu och då glömt i USA hur mycket fördelar man har fått, till exempel av det att man kan använda dollars för handel i alla fall runt om i världen. Det är en reservvaluta. Inte gör ju USA något bara för att det ska vara gott för alla andra, utan absolut egna nationella intressen. Men absolut hade funnits den här som man i USA diskuterar som light on the hill-tänkande, det vill säga att vi ska vara ett fördöme på något vis. Och för att vi har det så gott har vi ett ansvar att stödja och hjälpa till. Jag måste säga en parentes, visst inser jag ju och andra att man har gått emot de här principerna otaliga gånger. Men helt som en person som nu och då går mot ett rött ljus betyder nu inte att allt annat de gör är också dåligt.
Men du var inne på de här fördelarna som USA har haft av att vara världspolis. Gäller inte de här fördelarna fortfarande? Är det inte fortfarande någonting som USA borde hålla tag vid? Eller är det så att Trump liksom har glömt bort och inte inser det här?
USA som en helhet, om vi talar om folket, så är det nödvändigtvis att man har djupt insett vilka nyttor man har. Sen om man talar om brett det säkerhetsförsvarspolitiska etablissemanget, de inser det absolut. Sen tror jag Trump genuint inte bara förstår det. jag vet att han har blivit briefad på det här. Det har blivit förklarat åt honom. Men jag tror att när han i grund och botten är en sån här, vad ska man säga, merkantilistisk dealmaker
och protektionist
var han inte riktigt liksom inser att vilka nyttor man får, att man ens överhuvudtagen kan ha sån här win-win. Det är att vad får vi, vad vinner vi med om ni förlorar, så det är bara för att ni är mindre fegare eller något dylikt. Så jag tror inte att Trump genuint inser de här nyttorna. Jag tror att han bara tror att de bara existerar automatiskt. Och inte ser skillnaden mellan att köpa sig några vänner lierade temporärt eller få alltid någon liten ö i världens hav att komma med och stödja USA. Och sen ha en bunt med genuina lierade var man delar i alla fall en betydande del av värderingarna. Och vad det innebär då gällande samarbete igen, inte någon enskild militäroperation utan världsordningens regler, hur samarbetar man och så vidare. Jag tror inte han genuint förstår det här.
Kan man tänka på Trumps agerande i den här kurdfrågan nu lite sådär som att ta ett VIP-lån? Man får en snabb seger men man betalar hög ränta på det på sikt. Jag menar, han har ju sina inrikespolitiska motiv att göra det här, men man betalar ett högt pris.
Det tror jag, och lite ironiskt till de som ofta för fram det här wag the dog, att amerikanska president börjar krig för att få någon slags inrikespolitisk vinst. Så nu tycker jag att det är lite omvänt så att säga. Jag tror att Trump litar på att det är viktigare nu att göra en deal med Turkiet. Och man kan ju argumentera det, att det är viktigare när man ser hur Turkiet och Ryssland till exempel har börjat samarbeta och att hålla NATO ihop. Att nu är det viktigare att ge något åt Turkiet. Men hur man gör det, än en gång tror jag att är ett centralt problem. Det om det ska vara en lång utdragen process som till exempel när Obama diskuterar om vad man ska göra om Afghanistan. Så alla kunde ju lite bli färdiga och fundera på olika möjligheter. Här vaknar man så där lite karikerat, vaknar man i delar av norra Syrien och funderar att vad är det här? Att ni har lovat oss saker, vi har stridit med er, vi har hjälpt er i något viktigt och nu lämnar ni oss så här utan någon förvarning. Än en gång, det är möjligt att argumentera att det här är rationellt för USA att göra om man tror att man faktiskt nu måste ge något stort åt Turkiet och Erdogan. Frågan är varför man tror det.
Men tror du att vi nu ser bara en snabb förskjutning av USAs utrikespolitik och att den kommer att sen ändra riktning tillbaka till det gamla sen när landet får en ny president?
Det finns en tanke som hålls av ganska många i Washington att om det blir bara en fyraårsperiod för Trump så kan man fixa många av de här. Man sätter det i en parentes och säger att hej, vi har alltid varit goda vänner, att vi hade lite stridigheter men vi fixar det. Sen om det blir 8 år så är man betydligt räddare att man faktiskt försämrar det här förhållanden på ett ganska långtgående sätt och börjar dra ner de här institutionerna. För att det är de här institutionerna som har hållit till exempel transatlantiska förhållanden starkt, inte bara enskilda individer. Så det är vad många väntar på, att bli det 8 år av Trump eller blir det 4 år. Sen kan det ju bli något däremellan beroende på vad kongressen gör här.
Precis. Charlie Salonius Pasternak, äldre forskare vid Utrikespolitiska institutet. Tack för samtalet. Du har lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Johannes Taberman. Fortsätt lyssna på oss.